بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وبه نستعين. Vi slutade förra veckan vid kapitel 169. Vi talade förra lektionen om vikten av att ära och att respektera de äldre. Idag så kommer författaren att gå igenom ett flertal kapitel som handlar om att ha rahma mot de små, mot barnen. Och författaren säger i kapitel 169, vi kanske läste denna hadith i förra lektionen, men den är värd att repetera som en vad kan man säga, en inledning till dagens lektion. Och det är hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. Hadithen som vi nämnde flera gånger i förra lektioner, där profeten alaihi salatu wassalam sa ليس منا, han är inte från oss. Den som inte har rahma mot våra små och den som inte känner till våra äldres rättigheter. Så detta är vad dagens ämne kommer att handla om. Att ha rahma mot de små. Och vi kommer att nämna exempel på detta. Islam är en religion av rahma. Där man ska ha rahma mot sina bröder, sina syskon, mot djuren. Mot alla ska man ha rahma. Och speciellt mot barn som är oftast, eller som är svagare, försvarslösa, skuldfria. Varför ska man vara hård och sträng mot dem? Varför ska man gå och slå dem? Och yani, inte visa dem sin rahma. Det här är helt oislamiskt. Författaren säger sen bab mu'anaqatus sabi. Kapitlet att krama barn. Kapitlet att krama barn. Och där nämner man hadith Ya'la ibn Murra som sa att vi gick ut tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi var bjudna på mat. Och på vägen så såg vi Hussein radiyallahu anhu leka. Så profeten alaihi wasallam skyndade sig framför alla som var med honom snabbt fram mot al-Hussein. Och sen så sträckte profeten alaihi wasallam ut sina händer och al-Hussein började springa mellan höger och vänster hand. Så profeten al-Islam fick honom att skratta. Och sen så tog han honom och satte ena handen på huvudet och andra handen på kinden. Och kramade sen om honom och pussade honom. Och sen så sa profeten al-Islam, Husseinun minni wa ana min. Hussein är från mig och jag är från honom. Må Allah älska den som älskar al-Hassan och al-Hussein. Sibtani min asbat. Som är två av mina barnbarn. Mashallah. En väldigt vacker hadith. Där det då berättas att profeten alaihissalam var på väg till en bjudning tillsammans med andra sahaba. Och på vägen i Medina så ser han sitt barnbarn al-Hussein, som då är son till Fatima, hans dotter, så att det blir hans barnbarn. Så al-Hussein radiyallahu anhu var där på vägen och lekte. Och när profeten al-Islam såg honom så kunde han inte vänta, utan han var med sina sahaba och skyndade sig framför folket. Yani skyndade sig fram, nästan sprang fram till al-Hussein radiyallahu anhu. För han hade så stark kärlek till honom. Och när han kommer fram så börjar han att leka med händerna. Han är mellan armarna och försöker smita under till höger eller till vänster. tills han börjar skratta, mashallah. Och sen så tar han honom då i huvudet och kinden och pussar honom och kramar honom, mashallah, alayhi salatu wassalam. Och sen säger han dessa mäktiga ord: Husseinun minni wa ana min. Hussein är från mig och jag är en del av honom. Vilket verkligen tyder på att yani Hussein är en stor personlighet i islam och att han står profeten nära, alayhi salatu wassalam. Och han gör sen dua att Allah ska älska den som älskar Al-Hassan och Al-Hussein. Både Hussein och hans bror. Så här finner vi att en person blir älskad av Allah om han älskar Al-Hassan och Al-Hussein. Och det gör vi. Vi älskar Al-Hassan och Al-Hussein. Som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam beskrev som Sayyida Shabab Ahli Al-Jannah. Ungdomarnas ledare i paradiset. Mashallah, sahih hadith. Så vi älskar dem. Men vi går inte heller till överdrift i våran kärlek. Och folk förhåller sig till Hassan och Al-Hussein och Ahlul Bayt på tre olika sätt. De som är extrema, de som faller kort och de som går medelvägen. Och så är det egentligen med allting i religionen. Vi har alltid de som är extrema. Och vi har alltid de som faller kort. Och vi har folket av wasatiyya, som är ahli sunna wal jama'a, som går medelvägen. Vi har de som faller kort när det kommer till Ahlul Bayt. Och det är de som hatar dem. De som hatar Ahlul Bayt. Och sen har vi de som är extrema och överdriver. Och dessa känner ni alla till. Vilka är de? Shia. Och mer specifikt kallas de för Rafida. Det är mer korrekt att säga Rafida. Shia finns knappt kvar. Det finns vissa Yemen, Zaydiya och så vidare. Men generellt de idag kallas för Rafida. De som är i Iran, Irak och andra länder. Det är Rafida som tror på 12 imamer. Som tror på att sahaba, alla lämnade islam förutom 5 stycken eller 7 stycken. De som säger att Koranen inte är bevarad. De som tillåter muta'a och massa konstiga saker. Och värst av allt, de som dyrkar andra än Allah. De är mushrikin. De är mushrikin. Dessa är extrema när det kommer till Al-Hassan och Al-Hussein. Och speciellt Hussein. De dyrkar dem vid sidan av Allah. Gör hajj till deras grav. Hajj till Karbala. Och när de kommer dit gör de alla möjliga konstiga saker. Kryper på marken och kallar sig för Husseins hund. Eller kallar sig för insekter. För att förnedra sig inför Al-Hussein eller Fatima eller Zainab. Eller vem det än må vara från Ahlul Bayt. Och sen gör de kyrk. Inte bara i Karbala utan hela världen. Så åkallar de andra än Allah. De åkallar sina 12 imamer. De åkallar Al-Hassan eller Al-Hussein mer specifikt. Det här såg vi själv. Hur de ropar Ja Fatima, Ja Hussein bredvid Kaaba. När man gör hajj. Subhanallah. När man ska åkalla Allah Azza wa Jal. Så åkallar de Al-Hussein. Bredvid Kaaba. Allah Musta'an. Och de gör också istighatha. Ni söker hjälp från Hussein. Vi ser nu dessa Satans soldater i Syrien som krigar tillsammans med Bashar al-Khabith, al-Kalb, al-Mal'un. Dessa soldater från Irak och Iran som kallar sig för yani Husseins armé har flaggor där det står Ja Hussein. Yani istighatha, söker hjälp av Hussein. De har pannband där det står Ja Hussein. Och wallahi, jag har sett det till och med här. Folk som har t-shirt där det står Ja Hussein. Men vad är det här för någonting? De kallar sina moskéer för vad? Husseiniya. Ha? Allah musta'an. Det är inte ens moské, det är ma'abid. Yani de dyrkar andra än Allah. Azza wa Jal. Subhanallah. Och vad gör de på Ashura? De sitter och sörjer över Hussein. Mer än vad de sörjer för profeten alayhi salam. Allah musta'an. Så dessa människor är extrema. Och vi tar avstånd från dem och deras kyrk och deras kufr. Och de har inte heller någon andel av denna dua. Och Allah älskar den som älskar Al-Hassan och Al-Hussein. För de med sin kufr har lämnat islam. Och de är, ja, ni kuffar. Och får då ingen del av denna dua. Och de överdriver. Och profeten alaihissalam kallade också de här för sibtani min al-asbat. Att de är två barnbarn från al-asbat. Och al-asbat har beskrivits här att det betyder umma min al-umam fil khair. Att de är en grupp eller samfund av folk i gott. Och al-asbat som nämns i Koranen är aulad Ishaq alaihissalam. Ni har hört talas om al-asbat, eller hur, i Koranen, i surat al-Baqara och andra sura. Det sägs att från araberna, från Ismail, kom al-qaba'il, stammar. Och från Ishaq kom al-asbat, dessa liknande qaba'il, yani stammar, fast från Bani Israel. Och det här, när profeten al-Islam kallar al-Hussein för sibt, yani från det här ordet, som också betyder yani förgreningar, så är det en indikation på att han kommer att bli grunden till en väldigt stor släkt. Och det var också det som hände, att han fick otroligt många barn och de fick barn och som finns kvar fram tills idag, subhanallah. Och det här är en profetia från profeten Muhammad alaihissalam. Hur kan du säga till ett barn att från honom kommer det att komma ett stort släkte? Hur vet vi ens att han lever till imorgon? Hur vet vi ens att han får barn? Profeten Al-Hassan visste detta genom uppenbarelse. På samma sätt som han också sa om Al-Hassan, att den här sonen till mig är en sayyid, en ledare som kommer att stifta fred mellan två stora grupper från muslimerna. Vilket Al-Hassan också gjorde långt, långt efter det att profeten Al-Islam hade sagt detta till honom som barn. Mashallah. Men här finner vi det som författaren då nämnde i kapitlet Bab Mu'anaqat as-sabi, kapitlet att krama barn. Och allt det som författaren kommer att nämna är en form av rahma. Yani, om du har rahma mot barn och du vill visa barnen rahma, så ska du krama dem, ska pussa dem, ska leka med dem, klappa dem på huvudet och de saker som vi kommer att nämna. نعم. نستا كابيتال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. كابيتال att en person pussar en liten flicka. وهنمر detta kapitel حديث مخرمة بنت بكير från hans far, som sa att han såg Abdullah ibn Ja'far pussa Zainab bint Umar ibn Abi Salama när hon var 2 år. Och denna hadith är sahih. Så här berättar man att denna nobla sahabi Abdullah ibn Ja'far, Abdullah ibn Ja'far, var han släkt med profeten al-Islam? Var han det? Nej. För Ja'far var profetens kusin alayhi sallatu wassalam. Ja'far ibn Abi Talib var Ali ibn Abi Talibs storebror. Och han blev muslim strax efter Ali radiyallahu anhu. Han var från de tidiga muslimerna. Från de som gjorde hijra 2 gånger. Från de som bad åt al-qiblatain. Och från de som yani var med och gjorde många stora saker för islam. Och Ja'far radiyallahu anhu är också en av islams stora martyrer. När han dog i slaget av Mu'ta, så blev profeten al-Islam väldigt ledsen och han kallade honom för den som kommer att ha 2 vingar. Och det har nämnts i vissa autentiska hadither att profeten al-Islam sa att jag har sett Ja'far flyga tillsammans med änglarna i paradiset. Men han kallas för han med de 2 vingarna. Och därför när man såg Abdullahi, Ja'fars son, så brukar man säga son till han med de 2 vingarna. Mashallah. Och Abdullah bin Ja'far var från de unga sahaba. Han var från de unga sahaba. Och när hans far dog så växte han upp under profeten Muhammeds, vad kan man säga, wikala. Yani tog hand, var han som då förvaltade och tog hand om honom. Så denna nobla sahabi, Abdullah ibn Ja'far, pussade då Zainab bint Amr ibn Abi Salama, den här lilla flickan som var 2 år. Och det här bevisar att det var från Salafs vana att pussa barn. Sina egna barn och andras barn. Det är tillåtet att pussa barn. Och de lärda har nämnt att det finns självklart inget problem med att en person pussar sina egna barn. Att man pussar sin dotter är också helt okej. Profeten Muhammad alihi afdalus salatu wassalam brukade pussa Fatima som barn och som vuxen. Han ställde sig upp, kramade henne, han pussade henne. Abu Bakr radiyallahu anhu brukade också pussa hans dotter Aisha radiyallahu anha när hon var stor. Så att det är tillåtet att pussa sin dotter på pannan, på kinden och så vidare. Vad beträffar att pussa andras barn, så när det kommer till flickor till exempel, så säger ulema att det är tillåtet så länge de är små. Att de inte har blivit stora. Yani 5-6 år, 7-8 år. Under 9 i alla fall. Att inte de har blivit mogna eller stora och så vidare. Och självklart om föräldrarna inte tycker att det är, de är emot det, då ska vi också låta bli det. Men i alla fall, det är tillåtet att pussa barn. Och det är sunna att pussa barn. Som vi också gick igenom i hadithen innan, då profeten al-Islam pussade al-Hassan eller al-Hussein. Och den här mannen sa: ja Rasulullah, jag har 10 barn, jag har aldrig pussat någon av dem. Eller hur? Och vad sa profeten då al-Islam? Den som inte har rahma får inte rahma. Och i en annan riwaya: vad ska jag göra med dig om Allah har tagit bort rahma från ditt hjärta? Så här finner vi att det är från rahma att pussa barn. Och det är från en hårdhet och stränghet att inte vilja pussa barn. Nej. Författaren nämner sen från al-Hassan, och det här är Hassan al-Basri, att han sa: om det är möjligt så ska du låta bli att kolla på håret av dina släktingar förutom din fru och din dotter. Och denna athar nämner Sheikh al-Bani också att den är sahih. Och det här är en rekommendation från al-Hassan. Och det här utgör inte något bevis för haram och halal. Det är halal i grunden att kolla på håret av sina kvinnliga släktingar. Och ingen säger någonting annat. Ingen säger, påstår ens att det är haram att kolla på håret av sin moster eller faster, sin pappas nya fru eller sin sons fru och så vidare. Men det här är en rekommendation från al-Hassan att sänka blicken. Att inte kolla på deras hår och yani, liknande saker då. Och vad är det han här indikerar på? Jo, det är att stänga dörren till fitna. Och att också en indikation på att kvinnor ska täcka sig. De ska klä sig korrekt. Även om de är i miljön eller i närvaro av släktingar. För det finns tyvärr idag många kvinnor som tar lätt på det här. Och de tänker att den här mannen är min mahram. Men att han är din mahram betyder inte att du kan klä dig med supertajta byxor, med en kort kjol, urringat, man ser halva brösten och liknande saker. Det här är inte passande klädsel. Det här kan du ha framför din man, men inte framför dina barn och dina bröder och liknande saker. Taib. Nästa kapitel, Bab mes ra'susabi. Kapitlet att stryka över barns huvud, eller klappa dem på huvudet kanske man kan säga på svenska. Och där nämner författaren hadith Yusuf ibn Abdullah ibn Salam, som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gav mig namnet Yusuf. Han satte mig i sitt knä och han strök mig eller klappade mig på huvudet. Denna hadith är sahih. Denna sahabi var också från de unga sahaba, sirar sahaba. Och här är en händelse som Allah alam handlar om när han var nyfödd. Hur kan han berätta vad som hände när han var nyfödd? Ja, vad säger ni? Någon annan berättade för honom att när du var liten så tog man dig till profeten alaihissalam och han satte dig i sitt knä, klappade dig på huvudet och kallade dig för Josef. Tayyib. Allah alam. Och det här var sahabas vana, att när de fick ett barn så ville de ta det här barnet till Rasulullah alaihi salatu wassalam för att han skulle göra dua, att Allah skulle välsigna barnet, att han skulle göra ett teknik, att han skulle mjuka upp dadlar i sin mun och stoppa i gommen på barnet, och att han kanske också skulle namnge barnet, vilket han gjorde här. Han gav honom namnet Josef. Så här hämtar man då ett spädbarn till profeten alaihi salatu wassalam. Vad gör han? Han sätter barnet i sin knä och klappar barnet på huvudet och namnger barnet. Så här finner vi att det är sunna att också klappa barn på huvudet och att stryka dem över huvudet, och att sätta barnet i sitt knä är också sunna. Mashallah. Och att det också är tillåtet att låta någon annan namnge sitt barn. Taib. Och att det är tillåtet att namnge sina barn efter profeter. Att man får ge sina barn profeternas namn. Att det är sunna. Ja. Nästa hadith berättas från Aisha radiyallahu anha. Där hon sa att jag brukade leka med dockor hos profeten alaihi salatu wassalam. Och jag hade med mig kompisar som lekte med mig. Och när profeten alaihissalam kom in så brukade de springa och gömma sig. Men då så sa profeten alaihissalam åt dem att komma ut igen genom att fortsätta leka. Och denna hadith är sahih, den finns i Bukhari. Så här nämner Aisha radiyallahu anha att hon brukade leka med banat, står det. Banat, och det betyder här dockor. Hon brukade leka med dockor. Och då säger ulema att dessa dockor är inte som dagens dockor. Utan det är en huvud, två armar och två ben. Finns inga ögon, mun och liknande saker. Att det här är helt okej i islam och det faller inte in under förbjuden avbildning. Ni vet att i islam är det haram att avbilda Allahs skapelse. Att göra statyer på människor och så vidare. Men här har vi ett undantag. Och varför? För att dessa dockor är inte speciellt precisa, utan det är gärna två ben och två armar och ett huvud typ, utan att verkligen likna en människa speciellt mycket, till skillnad från dagens dockor som är som gärna kopior på människor. Och ibland man kanske inte ska säga människor, för Barbie-dockor är väldigt overkliga. Jag tror chansen att de hade gjort någon forskning att en kvinna ska se ut som en Barbie-docka var en typ mindre än en på miljonen typ. Med just de här kroppsformerna och så vidare. Och många av ulema som Sheikh Abdelrazak i förklaringen här säger att det är opassande att köpa dessa dockor idag till sina barn. När du köper Barbie-paketet kommer hon utan kläder. Ibland kommer med haram, värsta kaoskläderna och så vidare. Och det är ingen bra förebild för barnen då. Så i alla fall, dessa dockor är tillåtna. Och en annan aspekt är också att de vanäras, de kastas på golvet. Det är inte som en staty som läggs på en hylla och dyrkas, utan dessa dockor slängs på golvet och barnen trampar på dem och så vidare. Så att de är tillåtna. Och ulema nämner också att speciellt tjejer, små flickor, tycker om att leka med dockor. Och att det också är bra i lärande syfte, att de lär sig att bli mödrar, att ta hand om barn och så vidare, att mata barnen och byta kläder på barnen och liknande saker. Allah al-musta'an. Och det här ligger i flickornas natur. Inte som i Sverige där man liksom med makt försöker att tvinga på flickorna att leka med bilar och pistoler och pojkarna ska leka med dockor. Har ni hört om det? Sådana här experiment på dagis där killarna ska ha tjejkläder och tjejerna ska ha killkläder. killarna ska smicka sig. Allah al-mustar. Qatalahum Allah. Sjuka människor, wallahi. Det går emot deras natur. Nu släpper in barnen i leksaksaffär. Pojkarna springer till pistoler och bilar. Och tjejerna springer till dockor. Eller hur? Adin, varför ändra på deras normer och natur? Allah al-mustar. Så i alla fall. Aisha radiyallahu anha lekte med dockor. Finns också en annan väldigt fin hadith där Aisha radiyallahu anha, profeten kom hem alaihissalatu wassalam, och han hittade en samling med dockor som hon hade, och bland dem så fanns en leksakshäst som hon hade gjort. Och när han tog upp den här hästen så ser han, vad är det här för någonting? Och den här hästen hade två vingar, så hon ser, det en häst. Så ser han, men hästar har ju inte vingar typ, eller vad är det för häst som har vingar? Och då så säger hon att det är Suleymans, profeten Suleymans häst. Vet du inte att hans häst hade vingar? Säger hon till profeten alaihissalatu wassalam. Och då så skrattade han så mycket att man kunde se hans bakre tänder. Och det här bevisar också att det här hade hon lärt sig från profeten alaihissalatu wassalam. Att Suleyman hade en häst som hade vingar. Så mashallah, hon hade gjort en sån här häst som hon också då lekte med. Så Aisha radiyallahu anha lekte med sina kompisar med dessa dockor. Och när profeten al-Islam kom hem så gömde sig hennes kompisar. De skämdes. Men han sa åt dem att komma ut och fortsätta leka. Så det här bevisar också att mashallah, barn leker, och att föräldrarna också kan vara engagerade i barnens lek. De kan fråga, de kan skoja med barnen. Och att profeten godkände detta är också ett bevis på att det är tillåtet i islam. Ingen kommer att säga att det är förbjudet. No. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab qawl rajul lis-sagir ya bunayya. Kapitlet att en person säger till ett barn, min son. Att han tilltalar ett barn med ya bunayya. Och här menar inte författaren sin egen son eller sitt eget barn, utan att en vuxen person när han pratar med barn generellt kan säga min son, eller mina barn, eller min dotter, fast det inte är hans barn, som en rahma, för att mjuka upp barnet, att de ska känna sig respekterade. Taib. Och författaren nämner i detta hadith, detta kapitel, en hadith från Abu al-Ijlan al-Muharibi, som sa att jag var i Ibn Zubayrs armé, Abdullah ibn Zubayrs armé, och min kusin dog. Och den här kusinen gav ett testament att en kamel skulle ges fisabilillah i sadaqa. Fisabilillah i sadaqa. Så då kom faqultu då så sa en man då till den här personens son att ge kamelen till mig, för jag är i Ibn Zubayrs armé. Och då så säger den här mannen, låt oss gå till Ibn Umar och fråga honom. Så de kom till Ibn Umar radiyallahu anhuma, och de sa, ja Abu Abdurrahman, min pappa har dött och han testamenterade en kamel fisabilillah, och det här är min kusin och han är Ibn Zubayrs armé. Kan jag ge kamelen till honom? Och då så sa Ibn Umar, Ya Bunay. Inna sabil Allah kullu amalin salih. Allahs väg, fi sabilillah, är alla goda gärningar. Men om din far testamenterade att kamelen skulle ges fi sabilillah, azza wa jall, så anser jag att du ska ge den till ett folk, till muslimer som strider mot el-mushrikin. Till dem ska du ge kamelen. Och vad beträffar den här personen, så är han fisabil rilman. Han strider, inte fisabilillah, utan på grund av en pojke, en ung person. Och de strider på grund av makt. Och där slutar haditen. Så här nämns den här athar, som också har många lärdomar. Och bland de viktigaste av lärdomar i denna athar är att den här personens pappa hade dött, gått bort. Och innan han dog så sa han: min son, jag vill testamentera den här kamelen fi sabilillah, att den ska användas till jihad fi sabilillah. Och då så kommer sen hans kusin och vill ha den här kamelen. Och hans kusin är med i en konflikt. Men inte en konflikt mellan muslimer och kuffar, utan mellan muslimer. En konflikt av fitna som sahaba inte var med på. En ett fåtal var med här, men Abdullah bin Umar och andra var emot detta och ansåg det vara en konflikt mellan muslimer, yani qital fitna, på grund av makt. Så den här sonen blev tveksam. Förtjänar han kamelen eller inte? Faller han in under min pappas testament eller inte? Så han gjorde det man ska göra om man är osäker. Och vad är det för någonting? Ha? Nej! Fråga ulema. De gick till Abdullah bin Umar för att fråga honom vad han ansåg om detta. Och han är ju, som vi alla känner till, från de största av sahaba i kunskap. Och det här är ikhwa, som Sheikh Abdurrazak nämner, finner vi jätteofta i den här boken och i hadithböcker generellt. Att sahaba och salaf, när de stod inför en tvist eller fråga, så vände de sig till ulema. Och det här är det man ska göra i tider av fitna, i tider av problem och generellt när man har en fråga. För att vända sig till ulema kommer att leda dig på rätt väg. Så länge man tar kunskap från någon stora, från ulema, så är man på rätt väg. Men den dagen man vänder sig bort från ulema och vänder sig till okunniga människor, så har vi börjat att gå under. Så vänder sig här till Abdullah bin Umar, som då svarade med att han inte ansåg att den här personen var berättigad denna kamel. För att hans strid var inte fisabilillah, utan det var fisabil Ibn Zubayr. Och det var en konflikt som var på grund av makt. Taib. Och att han istället skulle ge kamelen till någon som verkligen strider fisabilillah mot al-mushrikin. Taib. Men han sa här: ja bunay, till den här pojken. Som inte var hans son. Men han tilltalade honom med ja bunay, min son. Och det är därför författaren då nämner denna athar i detta kapitel. Kapitlet att en person säger ja bunay till ett barn. Så det här är någonting man kan implementera. När ni ser barn eller barnbarn eller och så vidare, så kan ni säga ja bunayya, eller min son, ja waladi. Och det här var någonting subhanallah som vi ofta såg från ulema. Och det hör man ofta på durus. Ni kanske har hört att de säger ja abnai, eller hur? Eller ja bunay, la taf'al, if'al kadha, och så vidare. Nej. Författaren nämner sen en hadith från Jarir, från profeten alaihi salatu wasalam, att han sa: man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah azza wa jall. Den som inte har rahma mot folk kommer Allah azza wa jall inte heller att ha rahma mot. Yani, han började kapitlet när han talade om barn med hadithen om rahma. Laysa minna man lam yarham sagirana, eller hur? Och han avslutar också kapitlet här med hadither om rahma, vilket verkligen indikerar på att man ska ha rahma mot barn, med allt vad det omfattar. Med att inte vara hård mot barnen, inte slå barnen, inte skrika på barnen, utan att ge barnen tid, leka med barnen, klappa barnen, sätta dem i knät, ge dem uppmärksamhet, tilltalar dem med dessa vackra ord, ja bunayya, och pussa barnen, krama barnen och så vidare. Så att allt som då faller in under rahma är någonting som islam uppmanar till. Man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah azza wa jall. Den som inte har rahma mot folk kommer Allah inte att ge sin rahma. Han nämner sen en athar från Umar radiyallahu anhu, där Umar säger: man la yarham la yurham. Den som inte har rahma kommer inte heller att få rahma. Wa la yughfaru man la yaghfir. Och den som inte förlåter andra kommer själv inte att bli förlåten. Wa la yu'fa amma lam ja'fu. Och den som inte är överseende kommer inte heller att få överseende. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Och den som inte skyddar sig kommer inte heller att bli skyddad. Mashallah. Och Sheikh Albani nämner att denna athar är hasan. Mäktig. Väldigt mäktiga ord från Umar radiyallahu anhu. Där han då säger att den som inte har rahma kommer inte att få rahma. Och det här är en generell princip som jag har nämnt flera gånger. Och det är att så som man är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Tama tudin tudan. Och detta nämns också som en hadith som vissa ulema håller att vara hasan. Tama tudin tudan. Så som du är mot andra kommer du att få tillbaka. Ja, är du förlåtande, barmhärtig, snäll, vänlig, generös, Allah kommer att ge dig detta tillbaka. Och ännu mer. Och inte bara att Allah kommer att ge dig tillbaka. Du är förlåtande, Allah är förlåtande mot dig. Allah kommer också att göra folk förlåtande mot dig. Överseende mot dig. Som Sheikh Abdurrazak nämner här i förklaringen. Ja, jag vet att en person är förlåtande. Han är överseende. Någon har det svårt med skulder. Han säger, kallas, jag förlåter dig. Någon tappade bort någonting. Kallas, jag förlåter dig. Och så vidare. Jag ser den egenskapen från honom. Och sen blir han skyldig mig någonting. Då blir det svårt för mig att säga, men nej, jag ska ha min hack. Han är den förlåtande personen. Jag förlåter dig. Eller hur? Allah lägger detta i mitt hjärta. Så att jag också blir förlåtande mot honom. Men störst av allt. Att Allah blir förlåtande mot dig. Så det här är en generell princip i islam. Som vi måste ha i åtanke hela tiden. Att så som du är mot andra. Kommer Allah att vara mot dig. Som Allah Azza wa Jal säger. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Är belöningen för gott annat än gott? Generellt. När du gör gott mot folk, mot Allah, Allah ger dig gott tillbaka. Motsatsen, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُ سُو. Att slutet för dem som gjorde ont var att de fick ont tillbaka. Är man taskig mot folk, annars du får ont tillbaka. Är du snål, hård, sträng, kall, det är så du kommer att få tillbaka. Du vägrar förlåta folk, annars. Hur ska du förvänta dig Allahs förlåtelse? Och hur ska du förvänta dig människornas förlåtelse? Så kom ihåg den här principen. Att så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Och folk kommer också att vara så mot dig. Men la yarham la yurham. Wa la yughfaru men la yaghfir. Och den som inte förlåter kommer inte heller att bli förlåten. Och den som inte överser kommer heller inte att bli översedd. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Nur? وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Förlåt och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Jo, det är det vi vill. Att Allah ska förlåta oss. Men då måste vi också göra någonting. Vi måste förlåta. Vi måste vara överseende. Du kan inte förvänta dig att aldrig förlåta folk och inte vara överseende. Och sen att du ska få detta tillbaka. Nej. Att du ska bli förlåten och översedd för dina brister och tillkortakommanden. Så mashallah, en väldigt viktig princip i Ikhwan. Det är generellt allting. Du är generös, Allah är mer generös tillbaka. Du är förlåtande, Allah är mer förlåtande tillbaka. Du är barmhärtig, Allah är mer barmhärtig tillbaka och så vidare. Och sen så avslutar Umar med att säga några viktiga ord. Att den som inte skyddar sig kommer inte heller att bli skyddad. Yani den som inte skyddar sig från ont kommer inte heller att bli skyddad. Och här säger Sheikh Albani, yani den som inte skyddar sig från yani synder, att falla in i synder, hur ska han få skydd från dessa synder? Så vad är det vi säger här? Vill du bli skyddad från synder och syndernas onda konsekvenser, så måste du skydda dig själv från synder. Du kan inte kasta dig själv i havet av synder och sen bli förvånad över att du drunknar i synder. Kan man det? Det kan man inte. Så man måste ta konsekvenserna sen. Och vill du skydda dig från synderna, dess straff och dess onda konsekvenser, gå inte ens nära synden. Som vi har lärt oss i islam. Följ inte Satans fotspår. Allah säger följ inte Satans fotspår. Det vill säga, shaitan kallar dig sakta, sakta, sakta till din undergång. Han säger inte direkt, ni hoppar från islam in i kufr och kyrk. Nej, sakta, sakta, sakta. Leder han människan bort från sanningen, in i synden. Så här, den som inte skyddar sig själv kommer inte heller att skyddas. Och vad sa profeten alaihissalam? Ihfadillah yahfadak. Bevara Allah, Allahs gränser, då kommer Allah att bevara dig. Och profeten alaihissalam sa också: "Wa man yatawaqqa shar yuqih." Att den som skyddar sig från ondska kommer att skyddas. Yani försök hålla dig borta från haram. Försök hålla dig inom gränsen för halal. Och Allah kommer att skydda dig. Allah kommer hjälpa dig. Men om du kastar dig själv i havet av haram, då har du faktiskt ingen annan än dig själv att skylla på. Och som Sheikh Abdurrazzak nämner, han nämner här, just idag, det här faran med tv och internet och sånt. Att förr i tiden, det var svårare att synda. Du lever i ett islamiskt samhälle som är väldigt religiöst. Synderna är få. Man får verkligen leta efter dem. Men idag, de finns i ditt hem. Hela världens synder finns på internet. Eller hur? Och bakom stängda dörrar, Allah musta'an. Och det här leder till andra saker som är haram. Och det är förödande för människans iman. Att sitta och synda med dessa saker. Från att hata synderna börjar man istället tycka om synderna. Normalisera synderna. Och sen längta efter synderna. Och sen kanske söka efter synderna. Eller hur? Och då följer man Satans fotspår. Så man ska verkligen akta sig. Och försöka skydda sig själv så mycket som möjligt från det som är haram. Vi ska gå igenom två hadither till. Författaren säger: Bab irhamu man fil ard. Ha rahma mot dem på jorden. Och där nämner han samma athar från Umar radiyallahu anhu i första kan man säga hadithen här i kapitlet. Där Umar radiyallahu anhu sa: La yurham man la yarham. Den som inte har rahma kommer inte att få rahma. Wa la yughfar liman la yaghfir. Och den som inte förlåter kommer inte att bli förlåten. Wa la yutabu ala man la yatub. Och den som inte vänder sig till Allah i ånger kommer inte heller att bli förlåten. Och den som inte skyddar sig kommer inte att skyddas. Det var som föregående athar, men istället för att han sa att den som inte överser, så sa han här: den som inte vänder sig till Allah i förlåtelse kommer inte att bli förlåten. Det är också ett viktigt tillägg. En viktig punkt som Omar här betonar. Och det är att man kan inte förvänta sig förlåtelse från Allah om man inte ens vänder sig till Allah i tauba. Ett villkor för att bli förlåten är att man ber Allah om förlåtelse. Ja? Som profeten Muhammed sa: "Men tabe tabe Allahu ali." Att den som vänder sig till Allah i ånger kommer Allah att förlåta. Men tab, den som gör tauba kommer att bli förlåten. Tab, den som inte gör tauba, allas. Skyll dig själv, eller hur? Så tauba är wajib. Man måste göra tauba. Hur ofta ska man göra tauba?
Varje dag, hela tiden.
Varje dag? Nej, det är sant. Hela tiden. Hur ofta gjorde profeten tauba alaihi salatu wassalam? 70-100 eller mer. Varenda dag. 70 gånger, 100 gånger eller mer. Varenda dag. Så man måste ständigt göra tauba för alla synder. Och man ska akta sig för ett taswif. Vad är taswif för någonting? Ja? Att skjuta upp, att säga saufa. Jag kommer att göra tauba. Jag ska göra tauba sen. Vänta lite. Jag är tauba i Ramadan. Jag är tauba när jag blir gammal. Jag är tauba när jag gifter mig. Jag är tauba när jag gör slut med flickvännen. Ja? Nej. Hur vet du att du ens lever till imorgon? Eller hur? Du kanske dör om en timme. Så gör du någonting haram, vilket vi alla gör, gör tauba. Eller hur? Gör tauba och inshallah, alhamdulillah, dörren till tauba är öppen. Dörren till tauba är öppen. Så länge solen inte går upp från väst. Och Allah azza wa jalla sträcker ut sina händer på dagen för att förlåta de som syndat på natten. Och sträcker ut sina händer på natten för att förlåta de som syndat på dagen. Och Allah är glad över att vi vänder oss till honom i tauba. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah älskar de som ständigt vänder sig till honom i tauba. Inte att Allah hatar de som ständigt gör tauba för att de syndar. Nej, Allah älskar dem. Förstår ni? Så man ska ständigt göra tauba och be om förlåtelse för sina synder. Författaren nämner också i detta kapitel en hadith från Muawiya ibn Qurra från hans far, som sa att en man sa: ja Rasulullah, när jag slaktar ett lamm så har jag rahma mot lammet. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: washatu in rahimtaha rahimakallah. Om du har rahma mot lammet så kommer Allah att ha rahma mot dig. Och han repeterade detta 2 gånger. Mashallah. Den här hadithen lär oss en väldigt viktig sak. Författaren säger här kapitlet att ha rahma mot dem på jorden. De på jorden. Generellt. Inte bara muslimer. Självklart muslimerna ska ha mest rahma mot varandra. Rahma och bainahum. Som Allah säger. Att vi har rahma mot varandra. Och profeten alaihissalam, han sa att liknelsen av de troende sin rahma och sin kärlek sinsemellan och deras omtanke är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen känner smärta så lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet. Så ja, muslimer ska ha den största rahma mot sina syskon i islam. Men också rahma mot andra. Mot jinner, mot kuffar, mot till och med djur, till och med insekter. Profeten alaihissalam har lärt oss till och med att när man dödar insekter får man inte döda dem med eld och liknande saker. Så islam är en religion av rahma. Och det kommer att nämnas i nästa lektion, kapitel som handlar just att ha rahma mot djur. Så här så frågar den här mannen ja Rasulullah, yani han säger att han har så mycket rahma att han till och med har rahma, känner rahma mot djuret när han slaktar djuret. Hänger ni med? När han slaktar ett lamm så känner han rahma mot lammet. Är det här någonting jag belönas för? Och då så sa profeten alaihissalam: ja, att om du har rahma mot lammet så kommer Allah ha rahma mot dig. Har du rahma mot lammet kommer Allah att ha rahma mot dig. Mashallah. Så till och med här mot ett djur, mashallah. Har du rahma, Allah kommer ha rahma mot dig. Och där finner vi jättemånga hadither. Kvinnan som var prostituerad och gav vatten till hunden. Eller hur? Hon hade rahma mot hunden. Den som tar bort någonting farligt från vägen, han gör det av rahma för den som ska gå på vägen. Eller hur? Kvinnan som blev straffad för att hon låste in katten. För att hon inte hade rahma mot katten. Eller hur? Så det här återupprepas i så många hadither. Och till och med när man ska göra det taskigaste mot djuret. Typ att döda djuret. Eller hur? Att döda är aldrig trevligt. Men man måste göra det för sin överlevnad. Och det är tillåtet. Och till och med där så har islam kommit med regler och bestämmelser. Så att man dödar djuret på det bästa sättet. Yani det bäst barmhärtiga sättet. Så att djuret lider så lite som möjligt. Till exempel så sa profeten alaihissalam att Allah har föreskrivit eller ihsan på allting. Om ni slaktar, slakta på bästa sätt och slipa kniven. Kniven ska vara sylvass. Du får inte komma med en gammal kniv som inte är vass och börja försöka såga sönder halsen på djuret. Det är tortyr. Det är inte tillåtet. Den ska vara sylvass. Jag vet inte, jag som är kock i alla fall vet det här, jag har skärt mig många gånger. När man skär sig med en sylvass kniv, känner man smärta? Du gör inte det. Ta ett dragblad, eller gör inte det, men om du gör det, Du skär dig, du känner ingenting. Men sen efter någon timme när du börjar läka, du börjar bulta lite, du känner smärta. Men när du skär, du känner ingenting. Så när du skär halsen av ett djur, han kommer inte känna någonting. Utan blodet rinner ut och det svartnar för ögonen och han somnar in. Han dör. Eller hur? Och mashallah, det här är det mest humana sättet att slakta ett djur. Men kuffar säger nej, det är djurplågeri. Vi är mer humana. Mashallah, vad gör ni? Ni skjuter djuret med en stor bult i huvudet. Åh, vad snällt. Ja? Eller doppar djuret eller skjuter det med såna här elpistoler så att den, hela kroppen skakar till. Jättesnällt, eller hur? Och sen hänger upp och ner och kör in någonting i halsen så att blodet rinner ut. Och djuret skakar. Är det humant? Nej. Samma sak, profeten alaihissalam såg en man som skulle slakta ett djur, ett lamm, och han hade satt foten på lammet och han stod och slipade kniven. Så profeten alaihissalam säger typ, vad gör du? Genis, så ska du inte göra. Du kunde ha slipat kniven innan. Vill du döda djuret två gånger? Genis, att han ser dig stå och slipa kniven är inte bra. Genis. Djuret lider av detta, han blir rädd. Samma sak, ulema säger, man slaktar inte ett djur framför ett annat djur. Då blir han också rädd. Taib. Och samma sak, man drar inte heller djuret till slakten. Släpar den i benen och som vissa med så här el och puttar och slår dem och så vidare. Nej. På ett fint sätt tar man dem in i slakteriet. Själv slaktar dem. På ett mashallah, ett fint sätt. Så alhamdulillah, islam är en religion av rahma. Man ska ha rahma i sina hjärtan. Mot medmänniskor, mot djuren, mot sina barn, mot de äldre. Mashallah. Och ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah säger att han sände endast profeten Muhammed alihi afdalus salat som en rahma till hela mänskligheten. Och vi ska också gå i hans fotspår. Och vi kommer inshallah bihaulillahi att fortsätta tala om detta ämne nästa vecka. Wassalamu alaikum.